Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Så ni när Timo Werner står vid sidlinjen igår i typ Tottenham, så jag tror det var deras egna kanal. När de frågade honom typ hur det var att spela framför fansen eller någonting. Och så ska han säga att han fick gåshud.
Goofbumps.
Ja, men han sa boosgumps.
Det har vi avsnitt namnet ju.
Go marching in, it's yeah, something really, really, what gives you boosgumps.
At the beginning boosgumps.
Fan vad gulligt
det var.
Timo Werner. Efter matchen.
Det kommer jag bara säga.
Hjärtligt välkomna till Big Six avsnitt 141 då, då. Med mig Viktor Enberg, Karl Hultin och Sabri Suvatski. Där satt den i alla fall.
Där satt den inte. Fick till det lilla klicket.
Exakt. Precis. Ska vi börja direkt med fotbollen som har spelats? Eftersom att nu är det ju lyxigt när vi får sitta och prata om Premier League.
Jag tänkte vi skulle skippa det denna vecka också.
Viktor, har du märkt en sak?
Det är verkligen, ingenting har egentligen förändrats sen vi satt där.
Har du märkt en sak? Det är ingen kungsblå tröja idag på. Den är så svart den kan bli på Kalle.
Det är begravningströjan.
Men efter Bibelsbro, då var det kungsblått. Det är en sorgens
dag. Jag ger den.
Hur känns det då? Var det att kolla på matchen igår?
Piss.
För alltså den där första halvleken, vilken slakt.
Ja, herregud. Vi var ju inte ens där.
Då pratar vi alltså nu då om Liverpool-Chelsea på Anfield igår.
Ja. Mm. Nej, vi såg inte ens ut att vara där första halvlek. Jag satt också och kollade på bar, vilket är det värsta man kan göra i stormatcher. För att, ja, just i detta läget, men man redan vet att mycket kan gå åt helvete. Och så går det precis åt det hållet också. Så nej, vi var inte vakna vad det såg ut som. Rivstarter i Liverpool med som de brukar göra. Och där hängde vi inte med. Sen så måste jag ju tillägga att stå 0-0 när Gallagher ska ha en straff. Och görs ner Van Dijk. Ja. Mm. Och då blir det ju såklart en helt annan match. Alltså,
du kan det.
Där ska vara straff. Mm. Eller?
Alltså... Ja.
Försök hitta någonting. Du försöker bara hitta något
litet sätt. Knä mot knä, han är redan förbi. Men bara för att stå Van Dijk,
inte bollen,
bara för att stå Van Dijk på den tröjan så ser man till och med inte det i varummet. Han var inblandad i en annan duell lite senare också. Den såg de inte
heller. Sånt där kommer och går, Kalle, alltså, över en säsong. Det jämnar ut sig. Alltså, vi har också gått miste om väldigt många straffar. Och ni är med. Det är sånt som händer i fotboll.
Så det är så, man ska se på livet. Ah, så händer det, gå vidare. Nej, stor match.
Nej, men det är klart att det kan bli straff i den där situationen och det förändrar ju...
Sen så tror inte jag, vi har gått därifrån med 3 poäng och vi har liksom satt den straffen för att det var sån jäkla klassskillnad igår mellan lagen. Så att jag sitter inte här och säger att hade vi fått den hade vi vunnit eller till och med tagit poäng, för att ni hade säkert vänt på den steken ändå så som ni såg ut. Ni var ju liksom på en helt annan nivå med Nunez som höll show och lekstugan med både Silva och Barra Chile som en, jag vet inte ens vad han höll på med igår. Chilwells sämsta halvlek någonsin i Chelsea-tröja tror jag. Och inte mycket till anfallsspel heller. Nej, det var inget snack.
Tänk om han hade visat sig ut där. Han får ju först gult kort för filmen när han ville söka straffen. Sen kommer han längs kanten och så, alltså, domaren blåser ju inte frispel, han blåser ju bara inspark. Men för han går ju faktiskt en kul. När du kommer i så hög fart och får en liten puff, och tappar du balansen. Sen kanske det inte var en frispark. Men ändå, det hade tänkt det.
Sätt,
liksom, det är verkligen det mest ultimata sättet att bara dumt skicka ut sig från planen. Inom loppet typ 1-2 minuter.
Ja, fy fan. Han har ju lite den auran med av att vara lite en sån falla lätt gubbe. Samma som Sterling. Så att jag tror de genomskådas ofta, just de spelarna.
Ja, men om vi ska hålla, vi kan väl prata lite till om Chelsea innan vi ska prata om Liverpools prestation då, men vad, alltså, om man typ jämför med, alltså Chelsea United kan man väl ändå jämföra ganska mycket med varandra det här året på något sätt. Det ser ju inte riktigt bra ut åt något håll och man vet inte riktigt vart man är på väg och det klaffar inte och sådär. Hur liksom, känns det lika skit som typ det känns som jag ändå sitter här och känt nu? ja, men hela det... säsongen? Eller vad, för det, är ändå, det känns ändå som att tongångarna har varit lite så här, jo men det, det är ändå ett litet steg framåt här nu och det är Pochettino och det finns någonting och så här.
Ja, man är ju liksom en idiot som försöker inbilla sig det hela tiden. Men det är så många problem samtidigt, så jag vet inte var jag ska börja, men det är ju liksom, det är ett helt nytt lag, det är liksom en snittålder på 23. Och det ser man ju så tydligt igår att det inte är spelare som vet vad det innebär kanske att möta Liverpool på Anfield. Det är inte så många som har gjort det tidigare i en Chelsea-tröja. Och det märks i de här stormatcherna väldigt mycket. För att det, är ingen, det finns ingen att luta sig emot. Vet, det finns ingen ledare på planen som man kan titta på som har gjort de här matcherna tidigare. Förlita sig på de här unga spelarna. Sterling är inte den, har inte den karaktären. Chilwell har inte den karaktären trots att han bär armbandet igår. Thiago Silva är den enda, men han får inte med sig laget heller. Vi har en helt ny målvakt i Petrovic som står som gör sina första matcher i Premier League. Di Sassi och Badashile tillsammans där är ju rätt vilsna och letar efter vägledning.
Mittfältet, men Di Sassi är gigant mot Middlesbrough.
Ja, mittfältet likadant. Liksom Enzo och Casedo är helt nya i den här
laget. Jo, men Enzo laget har liksom spelat i VM. Ja, absolut, de har ju spelat stora matcher.
Alltså absolut, det, men inte det, många gånger på Anfield när det lever som det gör. Så att det var det jag tyckte var verkligen problemet igår, att vi bara, det är ingen som vet riktigt hur man ska spela de här matcherna.
Det är lite, kanske ett litet problem som är genomgående för Chelsea, men jag tycker mer typ så här, alltså det är klart ni har erfarna spelare och det är, alla lag har väl så, vi spelar ju liksom med Bradley och liksom lite andra,
ja, men
spelare
det är, inte... han kommer ändå in i ett fungerande lag på ett annat sätt. Han tar ju Van Dijk i handen och så kör de.
Men där har du skillnaden med att Van Dijk gör ju vad Van Dijk ska. Thiago Silva till exempel på 1-0 målet. Det han som ändå ska vara det mest erfaren, han ser ut som en schackpjäs liksom när han går förbi honom. Alltså där, det ska liksom, det ska sätta stopp, det ska, vet du, såhär, ja men man måste kräva mer av liksom av Thiago Silva med den erfarenheten i de där situationerna. Han låter ju liksom,
ja, de kommer lite på mellanhand han och Di Sassi samtidigt, så att det är väl, de tvekar väl vem som ska gå fram typ. Ja, men det är ju... Då är det väl han som ska göra det såklart, men han kan ju inte göra allt heller, Silva liksom, utan,
men det är lite där som vi pratade om förra veckan liksom, att det är för dåligt i båda straffområdena. Ja. Det känns som att Pochettino måste kanske börja fokusera på något av dem. Alltså, så här, det är alldeles för enkla mål som släpps in. Mm. Och det görs alldeles för lite bra grejer i offensivt straffområde. Nu måste man sätta fokus liksom någonstans, för att det börjar gå emot en riktigt mörk säsong. Och liksom så här, åtminstone det är okej, okay, Liverpool borta, det är ingen lätt match. Men å andra sidan, så här, för Liverpools del, vi har inte slagit Chelsea hemma sedan 2020. Det är 4-5 matcher sedan. Så för oss är det ändå så här, även om det är Chelsea som är tionde placerade, så är det ett svårt lag för oss att möta. Så det är också ett styrkebesked att vi bara går ut och manglar, ja, Chelsea.
Jag tror också det fanns nog mycket i att det var Klopps första match i Premier League, hemmamatch efter beskedet att han ska lämna efter säsongen. Jag tror liksom många fans var där verkligen för att visa uppskattning på det sättet, och jag tror hela laget var lite extra taggade just av den anledningen.
Det är otacksamt läge att möta Liverpool.
Det får man säga. Alltså,
det är väl aldrig kul att möta Liverpool på Anfield. Och trots då till och med att den största stjärnan inte spelar. Men det, ja.
Det är mycket snack om att Haaland och sådär ska tillbaka till City. Men alltså, jag menar, det här laget, det är Salah ska tillbaka, Endo ska tillbaka.
Trent
Robertson. Nej, får Trent ens plats?
Bara
nej.
Endo. Va? Var ska han in då?
Alltså ändå var ju helt underbar innan han försvann. Men jag menar det.
Och han är inte riktigt samma stjärna, va?
Från trion där Salah kommer ha svårt att...
De gick vidare i Japan igår, va, till semifinal tror jag.
Mm. Kul för honom. Mm. Men Trent då? Alltså, ska vi snacka Bradley lite här?
Ja, gärna.
Alltså, ja, han gör då alltså ett mål och två assist igår. Ja. Vi pratade ju lite om Bradley förra veckan och om hans nummer och sådär. Men... är det så att Trent fortfarande haft lite känning att det är därför han inte går in i den här elvan, eller är han petad?
Nej, jag tror inte att han är petad. Alltså... Men i en sån här match så vill man nog ha någon som är 100% fit. Mm. För att man vet, alltså, man vet vad Chelsea besitter liksom för kapacitet ute på vänsterkanten. Alltså, det är snabba spelare, det är bra spelare. Så där tror jag att han vill ha... Men jag säger här och nu. Så som han uppträder, så moget, så erfaret, så tvingar han Trent nästan att få spela på mittfältet. För att det går ju inte peta en sån här spelare. Han är ju liksom, han är hur bra som helst. Så, alltså, jag säger så här, högerbackarna i Englands landslag, de ska vara glada att den här killen är nordirländare. För att jag tror att han hade tagit en plats i Southgates lag om han fortsatte
nu så här. Det går ju fort nu. Alltså du är fortfarande... Nu är Rhys James borta från ekvationen kanske.
Ja, men, kan vi
Kyle
glömma
Walker
det?
Ja, Kyle Walker har ju sina egna bekymmer. Ja,
Trippier Walker trend före liksom. Så att en EM-trupp om han har varit engelsk. Kyle,
men det är efter tre bra matcher.
Så, men det är det jag menar. Jag är i Team Sabrea. Ja, du med.
Ja. Eller Team Sabrea är jag inte.
Nej, det är jag.
Nej, jag menar, han har inte varit med i en engelsk EM-trupp efter tre bra matcher i Liverpool.
Nej, men alltså, han fortsätter. Ja, men det är ju som man säger, Rich James inte med, Kyle Walker. De kommer bara säga att du får bara bjuda en fru till Tyskland och vem ska han välja. Ja, men det är klart att det blir problem.
Och Trippier och Trent. Kyle Walker Peters också, slägga in leken.
Nej, Aaron Van Bissaka.
Nej, men alltså,
han är en otrolig match, men går lite snabbt i förväg.
Men unikt ändå att på något sätt... att man har plötsligt två locals. Alltså visst, nu är han ju inte från Merseyside eller från Liverpool, men ändå kommer upp i egna leden och på samma position och på något sätt är sådär poängproduktiv och offensiv som Trent har varit nu de senaste. Men han har väl, hur länge har vi sett honom nu i Premier League? 5 år kanske. Men det som man också gillar med honom är ju att han ser ju ut som en Phil Neville, alltså som en riktig så här brittlad som bara ska köra på sin kant och ånga på och tackla och gå in bryskt
fem på fötterna.
Ja, precis.
Han har
det är något fint med han ser ju inte ut att vara en bowler.
Nej, alltså han ser ju inte ut att vara en sån här 15 poäng på en ytterback per säsong. Han har ju inte det utseendet. Jag håller med.
Ingen flärd liksom.
Nej. Men alltså man ser ju att han faktiskt har haft Trent Alexander-Arnold som mentor och att Klopp har jobbat med han på ett sätt. För att men det är så sjukt vilken erfarenhet. Och, alltså så här, det känns som att han har spelat fotboll så länge. Att han går in och gör så moget, så bra. I ett sånt här ändå pressat läge. Där liksom så här, Liverpool är ett topplag. De ska ta poäng på hemmaplan. Och han gör det exakt det som Trent gör. Han är offensiv, han gör poäng. Han är helt okej defensivt. Så, det som är ett annat styrkebesked. Det är ju ändå att vi, alltså rädslan. För att Trent och Robertson var borta samtidigt. Det är så skönt att se att faktiskt... Alltså jag måste också hylla Gomez. Vilken insats han gör som vänsterback. Han gör inte lika mycket poäng. Han är inte lika bra offensivt. Men han stänger ner den där kanten. Och han har gjort det väldigt, väldigt bra. Alltså Tsimikas, han kommer ha stora problem. Och vara tvåa bakom Robertson när Robertson kommer tillbaka. Så mycket kan jag säga. Så Gomez ska ju faktiskt också ha en liten hyllning här. Jag tyckte att han har varit en spelare som såhär, var ska vi sätta någonstans? Han är medioker som högerback. Han är medioker som mittback. Men här på vänsterbacken har han faktiskt visat att... Ja, men det känns som att du har fått en uppgift, du ska göra den och han gör den till 100%. Så han ska man också hylla. Och det är väl skönt för Klopp att, då, att det är ännu ett sätt att han kan laborera med sin backlinje. Liksom att, ja, vill vi ha Trent på mitten, men då spelar vi Bradley och så vidare. Det är bra för en framtida liksom, när man ska gå mot en ligatitel, att man vet att man kan laborera i backlinjen också.
Verkligen.
Så det är...
Någon som fortsatte vara sig själv lite, men ändå tycker jag som alltid att få lite för mycket skit och det skojas kring Darwin Núñez. Han gjorde ju ett mål igår, men han sköt väl också typ, ja, han hade ju en straff i stolpen, han hade en nick i ribban. Var det något skott som styrdes också i ribban
exakt.
Jag vet inte hur, om det stämmer, men att han ska ha träffat virket, och, eller wood. Vad är det svenska ordet?
Ja. Målramen.
13 gånger nästan. Ja.
9 i Premier League. Ja. Överlägset mest. Mm. Jag tror 2 har 3 eller 4.
Jag tror det är Trent.
Är det Trent?
3.
Vi ser. Sen ska du inte komma från straffpunkten. Men, det säger väl någonting lite om hans skärpa fortfarande i avsluten. Alltså, du vet, att han filar lite på det, så kommer han väl kanske bli...
Jo, men det är ju också så här att man börjar, att man gör sig lust över det så här, fine om det bara sett ut, du vet, som att man bara skickat bollar upp i skyn eller vad som helst. Mm. Nu, alltså, det handlar ju om centimeter.
Ja.
Igår tycker jag Darwin Núñez är riktigt, riktigt
han
bra.
Livsfarlig alltså, hela matchen.
Vad fan, vad det måste vara jobbigt att möta honom. Hur han håller på.
Han slutar aldrig.
Jag vet inte om vi har pratat om det här någon gång, men det är ju också så att de spelarna som kommer till så extremt mycket målchanser som han gör och missar dem, då blir det ju en annan grej. Om du jämför med en Rasmus Højlund då, som inte heller gör knappt mål och knappt kommer till någon chans, då är det så här, det pratar man inte om. För då tänker man, ja men han kommer inte till någon chanser. Ja, men du är väl en jävligt bra fotbollsspelare om du faktiskt kommer till de chanserna. Exakt. Som Darwin Núñez gör.
Ja.
Och när det väl börjar trilla in de här målen. Jag menar, om man tänker på det här avslutet i första halvleken när Petrovic, när han skjuter snett från vänster, han skjuter den här med vänstern liksom, när han knappt har tyngdpunkten över på något sätt, får sin kraft. Mm. Han räddar ju den ut i stolpen.
Mm.
Det är ett bra avslut från den vinkeln och så här. Det hade varit annorlunda om han stötte till den med stödfoten, du vet, och sparkar hål i luften och föll omkull.
Men det var ju alltså, ditt trend.
Ja, alltså jag tror,
ett år sedan, han har ju verkligen snäppat upp sig. Och får han bara liksom bollen på rätt sida stolpen, så blir han ju livsfarlig. Alltså, då snackar vi skytteliga contender.
Ja.
Men så är det ju. Alltså, så här, och det har jag ju också varit inne på. Så här, från början så värvades han ju som en målskytt. Det gjorde han ju faktiskt. Men alltså, han har ju verkligen andra attribut som är speciella. Alltså, alltså jag tycker Haaland också, han är också en forward som är otroligt jobbig att möta, men han kan ju också vara en sån här som han står där och väntar också ibland. Liksom så här.
Sa jag att han gjorde mål förresten?
Ja.
Han assisterade ett mål, han gjorde inget mål igår.
Nickar inte in en?
Nej, jag nickar ju den i ribban.
Gjorde inte han 4-1? Nej, det var Soboslaj som nickade in Bradleys inlägg. Just det, så var det.
Ja, sjukt ändå när man kollar på en match för typ 8 timmar sedan, när man kommer inte ihåg vem som gjorde
det. Men det var ju så här, det var i Darwin-läge och så det blir galana ut. Exakt. Just det, Soboslaj var det.
Den är här nu. Come on's nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18 regler och villkor gäller.
Såg ni Curtis Jones när Darwin skulle slå straffen?
Nej.
Så stod han typ, han stod 3 eller 4 meter utanför straffområdet. Så hade han satt båda händerna bakom huvudet. Och liksom, du vet, när man knäpper händerna i varandra. Och typ så här, som, alltså, man kan tolka det som att han visste att han skulle missa.
Alltså straffen? Ja. Men Klopp stod ju också, hade ju vänt ryggen till och stod ju bara och blundade.
Ja, men han kan göra så ibland. Men Curtis Jones stod alltså, alltså några meter utanför straffområdet med händerna bakom huvudet och bara, alltså man kan ju tolka det som att så här, han visste att han skulle missa. För jag, du vet, jag kommer ihåg när Marcelo en gång i Real Madrid, han stod liksom med utsträckta armar när Ronaldo hade klivit fram, så han hade redan börjat fira. Det kanske inte var så han gjorde, Curtis Jones, men jag bara la märke till det när han slog straffen. För sen för var han så här, direkt så gjorde han så här, typ som att han typ visste att
han, ja, man hoppas väl också lite extra just när det här Darwin som ska lägga en straff, att det blir mål liksom. Dels alltså, att det nästan betyder mer att det är han som gör det än att det blir liksom ett extra mål i matchen på något sätt. Så det betyder väl lite mer när det är just han som ska slå en straff, för att det just men, betyder mer då.
Nej, men det här är ju faktiskt en otroligt viktig vinst här. Och nu till helgen är det ju all press på Arsenal.
Det var det jag tänkte säga. Tänk, det är ju ändå, alltså, åker Liverpool från Emirates på i helgen och med 3 poäng. Då, alltså, då, det är ju länge mycket kvar den här Premier League-säsongen, men ändå, och liksom kriga in i februari med att slå Chelsea och Arsenal inom loppet av några dagar.
Nej, det är starkt.
Alltså, hela den här Klopp avgångsgrejen, det är alltså som upplagt alltså.
Hyfsad timing på den just nu.
Ja,
det läget.
Nej, men just nu går ju allt Liverpools väg
och fatta det... om det bara skulle vara så att han, nej, jag ångrar mig. Slutade sen efter säsongen att nej, men allt får... bara varit något trick för att få med
för att få igång spela.
Han har ju ändå, ja, men han har klagat lite på liksom Anfield under säsongen ju att det inte varit så bra stämning. Lite så, det var ju någon kommentar ju för ett tag sen. Och så här.
Geni.
Man ska göra allt, man ska fan göra allt för att vinna. Jag sitter och kollat på den här.
Det där är another level manipulering.
Ja, jag vet, men jag sitter och kollat på den här Netflix serien om tennisserien, ni vet. Ja, ja. Vad den nu heter.
Breakpoint,
ja. Säsong 2.
Ja.
Och då är det ju den här vad heter han nu? Ryssen
Medvedev.
Ja, precis. När han möter, jag kommer inte ihåg vem han möter nu, men så just, han ligger ju under med 1-0 i set och då direkt börjar han gå fram till nät liksom, och dra ner den här pinnen, sitter och tar långa pauser, han springer på toaletten, liksom allt bara för, och, det, och speciellt då i en sport som tennis som ändå är gentlemannasport som man ändå kallar det, du vet, man ska bete sig och fint och får ju direkt honom ur balans, vänder och vinner matchen. Det är så här, man, alltså,
små knep.
Ja, exakt, och även fast det ser så jäkla röva ut, så han löser det och vinner matchen.
Ja.
Alltså det är ändå... Man ska göra allt är, för att vinna.
Tennis är ju verkligen...
Och så skulle Klopp då att det här bara var någon eller för någonting. Jag tror ju verkligen inte.
Det är
han,
inte
känns för, han känns ändå för genuin för det. Men då hade det varit så här... Ja, bra jobbat. Det är nästan det enda sättet att rå på Klopp.
Men,
nej, Pep.
Men det är också så här win-win. För vinner han, då kan han ju... behöver han inte vara kvar. Och vinner han inte...
Han,
då
var det, han har helgarderat sig.
Ja, exakt. Det var ju good try. Liksom. Du försökte till och med manipulationen. Men du kom två till slut. Ja, bra försök. Men tack för allt.
Känner jag lite vibbar här av båda er som inte har någon chans på en titel, att ni håller Liverpool och Klopp här som en favorit att,
absolut inte.
Eller, i hjärtat att
vinna
av City och Liverpool?
Absolut.
Nej, tyvärr. Alltså, det är för tråkigt svar, men det går inte riktigt än. Alltså. Det gör det inte. Men,
nej, men vem tar det helst av de tre då? Och fyra då?
Av Liverpool, City, Arsenal och Tottenham?
Nej, Tottenham kan vi inte räkna in.
Men... Liverpool, City, Arsenal?
Ja.
Alltså, det är ju hemskt att säga det, men eftersom att man sitter ändå vinner varje år, de har tagit, nu har de också tagit trippen, alltså det, då kan de väl ta en titel till, det spelar liksom ingen roll.
Jag tror att det finns någonting, jag känner att det finns någonting i er båda.
Men sen,
jag skulle bli lite, jag tycker att det var lite glad.
Sen finns det någonting ändå som jag tycker är cool för, med Premier League, att någon annan vinner, men då kan det också, då kan det få vara så som det var för 2 år sedan, den här sista omgången, när de ligger under City och vänder på det och löser det i sista omgången, så det blir, ja, men lite puls i det hela.
Exakt.
Men jag vill ju verkligen att det ska leva hela vägen in, och det är klart att det hade varit kittla. Alltså på något sätt, alltså jag, liksom verkligen det sista jag vill att Arsenal ska vinna Premier League. Och Liverpool såklart. Men Arsenal just då, för att det var så länge sedan. Men det hade ju också varit, alltså om man på något sätt ska försöka få in någon objektivitet i det, och det går ju inte när man håller på ett lag, men det hade ju varit skitkul.
Att det lever.
Ja, men att de hade vunnit Premier League. Att liksom någon helt annan vinner Premier League än bara samma lag som varje år vinner. Men det, jag tror inte det finns en chans faktiskt. Alltså om det är någon som kommer utman om den här titeln, så är det ju Liverpool. Så är det. Punkt.
En fråga inför Arsenal-matchen. Hur gör de med Bradley då? Startar han högerback?
Jag tror det.
Och Trent?
Eventuellt på mitten då.
Men inte, det är uteslutet som högerback.
Nej. Tror du det, att det finns en chans att de kommer båda starta?
Jag tror att det kan finnas en chans, absolut. Eftersom att det kan gå ganska snabbt på det där mittfältet.
För just Arsenal borta med liksom.
Är det bara högerbacken vi pratar om, då tror jag att han kommer starta Trent Alexander-Arnold för Bradley.
Det är ju väldigt prekärt läge.
Ja, jag vet, men man ska fortfarande komma ihåg att det är Trent Alexander-Arnold vi pratar om. Det var som du var inne på, Bradley har gjort ett par matcher. Men i sådana här matcher är andra egenskaper som också behöver vägas in. Som det är en kyla och det är en erfarenhet som kommer spela in i sådana här stormatcher.
Ja,
och det är inte på Anfield där man liksom kan pushas av publiken. Utan det är ett Emirates där liksom Arsenal kommer komma ut hungriga. För Arsenal kommer känna sig, förlorar vi här, då går tåget. Pressen är på Arsenal att vinna. Liverpool, jag tror att de är nöjda med ett kryss ändå. Beroende på hur matchen ser ut. Men ett kryss tar de nog på förhand där. Även om de smått känner att vi kan vinna eftersom vi vann i kuppen här för bara några veckor sedan. Men han väljer Trent för Bradley. Jag är rätt övertygad om båda är fit.
Ska vi hoppa lite till tisdagen då? Det spelades ju en del matcher då också. Arsenal slog Nottingham Forest bortaplan. Det blev ju 1-2. vi har pratat om det där, men lagen håller ju inte nollor längre.
Nej.
Det är ju som City också, att man släpper in ett mål.
Ja, alltid.
Men ja, och det var ju så sent i matchen, så ja, alltså jag fattar att man, det kan bli en liten nerv. Men annars, jäklar vad de kontrollerade den här matchen också.
Ja.
Nottingham Forest har ändå, alltså, nu kanske de är inne i en lite sämre period, men det har ändå varit lite uppstickare så. Alltså lite utropstecken.
Speciellt mot storlagen har de ju varit bra på att slå ner dem.
Ja, men precis. Men jag tror det var så här... Alltså, det kom upp någon så här liten stat som ofta kommer under matcherna. Jag vet inte om det var en timme in eller 70 minuter in. Så här, touches in opponents box.
Mm.
Jag tror Arsenal hade typ 60. Jag tror Wolves hade 2. Ja. Nej, Wolves, Nottingham hade 2. Det var jäklar vad de bara låg på. Det är ju svårt att, det är ju alltid så där svårt att komma till chanser mot ett lag som backar hem så där, men de är riktigt skickliga alltså.
Ja, men det var gamla handbolls Arsenal under Wenger,
ja,
bollen bara gick runt. Ja. Men de kom ju aldrig riktigt till de här superlägena.
Utan det var svårt alltså.
Ja, det är klart det är skitsvårt. Mm. Det är det sista som saknas, och det var de ju bra på i början av säsongen. De har ju tappat det lite nu, deras målproduktion, så att det är något som inte riktigt stämmer där.
Men samtidigt som de började Jesus och Saka för mål.
Ja, jag skulle precis komma till det. Ja. Nu gör ju Jesus mål och assist här. Så det är viktigt att få igång honom. Och att han håller sig hel. Så han har lätt att dra på sig skador.
Men det är ju som, om vi ska återgå då till att vi pratar om Arsenal skulle vara en utmanare. Det är ju det där målskyttet ändå. Mm. Man skulle ju behöva någon som verkligen... Det är ju det man saknar ändå i det här laget.
Mm. Ja, definitivt. Alltså det blir ju lite så här... Arteta efterliknar väl kanske Pep lite. Och Pep var ju inte riktigt nöjd med Gabriel Jesus. Han ville ju ha... en riktig målskytt, och det är väl det liksom Arsenal kommer att vara ute efter. Och vet, då kan vi gå in på det här liksom, att vi har pratat om Isak, om att han skulle kunna vara den där målskytten, och det har väl Rio Ferdinand och andra också sagt. Men då kan han inte, tyvärr, han kan inte ha den här skadeproblematiken. Yeah. Nu går han av här mot, vilka de möter nu igen? Det är
Villa.
Exakt, de möter alltså Villa, han går av, och nu ryktas det om att han är borta 3-5 veckor. Alltså, det håller ju inte för att man ska då bli en nia sen i Arsenal eller i något annat lag. Man måste vara lite mindre, man måste komma ifrån de här skadorna.
Mm.
Och man önskar ju inget mer som svensk än att han faktiskt ska få det. Man vet ju inte vad det är för problematik. För att det börjar bli, det är inte de här Reece James, att han är borta 6 månader, men han kör 4-5 matcher bort en månad. Kör några matcher bort en månad.
Ja, och nu är det ljumsken igen som man har problem med innan det här också. Och jag kollar på hans så här skadehistorik, och den har ju blivit värre i Newcastle också. Jag vet inte om det har att göra med liksom att det är fler matcher just i England och cuper och alltihopa, han matchas hårdare eller någonting, men det var inte så här i Spanien, lika allvarligt. Så att, och nu är det ljumsken igen, så att han får inte liksom riva upp någonting som blir liksom bestående på längre sikt nu.
Jobbigt om det verkligen blir en så här Reece James-historia med honom.
Att han måste operera någonting. Och...
han kommer tillbaks och så gör han några otroligt bra matcher och mål, och så pratar man så här, håller han sig skadad nu, då jäklar.
Det är alltid
så, och så kommer det. Ja, det är...
Men är det inte någonting med typ så här, är det inte någonting med hela det här jävla Newcastle-bygget, att de, du vet, de gick från ett mediokert lag till ett topplag som går långt i alla kupper och så här.
Alltså, det tar ut sin rätt kanske.
Det känns som att de kanske har slösat mer pengar på spelare än en bra fysier, för det är många på den här skadelistan. Alltså det är så här, Eddie Howe spelar en ganska intensiv fotboll. Alltså nu nästa match här, i nästa omgång, då kommer ju Newcastle möta, i och för sig, Luton hemma, som ändå är i bra form, med Callum Wilson har de inte, Isak har de inte, Joel Linton, alltså det blir svårt. De måste ju liksom så här, de har inte sett nia när man ändå tyckte att de hade typ en bra uppsättning forwards med liksom Isak etta, Callum Wilson tvåa. Det är ju liksom två bra Premier League standard så det är någonting i Newcastle och skadeproblematiken. Alltså, många lag är skadade, United också och sådär. Men...
ja, men ja, vi gick väl igenom någon skadetabell för ett tag sedan.
Det är rekordstor.
Ja, och det, jag tror, alltså, man har ingen aning vad som finns i den där fysioteamen och hur allt sånt sköts. Det kan man ju bara sitta här och killgissa. Men det känns för ganska övergripande bara att fotbollen är, alltså, som det har blivit de senaste åren, att det spelas så otroligt mycket.
Och det drabbar kanske Newcastle extra åt, som inte har varit vana vid det tidigare. Och sen så går man till Champions och det blir liksom direkt fler matcher, och så har man inte hunnit bredda truppen lika mycket som storlagen som prenumererar på CL eller Europaspel har från början, och då har man inte tänkt med, samtidigt kopplat med Eddie Howes liksom pressfotboll. Då tar det väl ut sig rätt till slut.
Men i alla fall då, alltså starkt att slå Aston Villa på Villa Park, som det har ju varit snack i sen att de förlorar inte.
Nej, det var andra torsken den här säsongen.
Ja, precis, sen någon gång tidigt i höstas. Och ett Aston Villa, det är ju verkligen det här hur fort det går. Vi som det blir lite upprepande, men att man har suttit och sagt att shit, nu är City avhängda här för några månader sedan när det var 9 eller 10 poäng och Rodri var borta. Och så satt vi här för några veckor sedan och pratade om Aston Villa som låg tvåa. Mm. Vad var man 1 eller 2 poäng bakom, om det var Arsenal eller Liverpool som toppar ligan då? Nu är man plötsligt femma och har 43 poäng. Liverpool har 51.
Ja, men det är bara hänga av dem.
Ja. Villa?
Ja. Ja. Nu,
det blir nog inga Champions League-drömmar, men en topp 6.
De dansade en höst. Men absolut, de kan ju fortfarande liksom, gå jämnt mot Tottenham säsongen ut. Och Europa League känns ju ganska klart för dem redan nu.
Ja, så men nu har ändå Tottenham har ju steppat upp nu. Vet ni att det här var deras första ligaseger på 5 år? Där, då Kane eller Son inte var med. Senast var 2019 mot Fulham. Dele Alli och Harry Winks.
Jag såg det där och tänkte på så här. Men är det så sjukt egentligen då?
För
de, det är ju klart att de har varit involverade i alla. Någon, alltså det är ju det ska ju vara de båda skadade. Så det är klart alltid någon av dem har spelat. Så det är inte så här...
Ja, men på tal om skadehistorik.
Hade det varit typ så här en match där de vann för första gången där varken Kane eller Son var involverat i ett mål. Då hade det varit en annan grej. Men det, menar, det är klart de har...
Det är också typ...
Ja, kanske. Men det är klart de har varit på planen. Eller det är klart de har varit med.
Ja, men alltså, jag ryckte ändå lite på ögonbrynen. Alltså du vet, Dele Alli, Harry Winks mot Fulham. Det var den senaste gången de vann en ligamatch som Kane och Son inte var med. Det kanske, som du säger, det kanske säger mer om att det där är två fit grabbar som sällan är skadade. Men...
Fit grabbar.
Betoningen blev lite konstig.
Man ska blanda in det, du förstod vad jag menar. Ja,
det ska vara ett mellanslag.
Men det kanske de också är, jag vet inte. Nej, det beror på om man är Arsenal-supporter eller inte. Men starkt ändå.
Ja.
Vilken vändning. Det var en jävligt rolig match.
Ja, det var det. Det blev ju som det är, i alla fall för mig, jag har svårt att kolla på 2 matcher åt gången, så det blev lite sappande igår. Man kollade ju då första halvleken där, eller först började jag faktiskt kolla City, sen när de City gör två hyfsat snabba mål, Alvarez gör den här målen, så bytte jag över och kollade lite Tottenham som är så att de låg under. Sen ser man ju att stor matchen drar igång, så då byter man över till den och sen där i paus så hoppar man lite fram och tillbaka och sådär. Så ja, det var svårt att se de matcherna i sin helhet på samma sätt som Liverpool-Chelsea, men det var ju kul bara med hela, alltså vilken banter det blev när Mopay gör mål och Cher Madisons målgest när han kastar pil eller kastar dart. Mm. Och sen så vänder ju Tottenham på det och håller på och gör samma grej. Och sen så var ju Madison i en intervju efter matchen, vad var det han sa då? Han sa väl någonting i stil med att han har väl gjort för lite mål eller någonting för att ha en egen målgest, sa han ju om Mopay. Ja. Och sen han la ju också ut sen någon instabild och så hans Madison från matchen och första bilden var ju på Mopay då också. Sen slutade med att Mopay också la upp en bild på Instagram. Så skrev han bara, tråkigt att vi inte vann, men jag har fler mål och färre nedflyttningar i min karriär än James Madison. We go again Monday, bis. Så,
det är kul.
Ja, det är väldigt kul.
Klass banter. Ja. Och det är också lite kul att du såhär, Madison var ju på liksom den där var det Dart VM och alla supportrarna.
World Championships, ja.
Så var det, exakt. Och hela, alla som var där liksom drev med honom och så kom den här målgesten. Alltså, a little bit too early. Alltså det är England är så klass när det kommer till sådär.
Ja,
de är på en egen nivå här. Alltså.
Och det är också kul, för man vet ju själv verkligen, det kan vara fast om du spelar en så här korpenmatch eller någon så här futsalgrej eller vad som helst med bara kompisar på sämsta tänkbara nivån. Men om det är någon som gör någonting oskönt i andra laget mot en spelarbänk, så här, ni vet ju det här koket man kan få när man är så arg så det finns ingenting annat i världen som existerar. Och det är precis så lack de blev. Ja. Och jag menar, när du väljer att fira ett mål istället för att visa glädjen, att man vill bara vända det mot den här dåren i andra laget. Mm. Och sen kan jag bara tänka mig, efter matchen när man har lugnat sig, är det bara så här, ja, vad var det där då?
Ja, exakt.
Det var... Fjantigt det där var. Ja, nu får vi bara göra något kul av det i sociala medier.
Ja. Men jag måste ändå ge det till Madison. Han är väldigt mottaglig för såna här grejer.
Ja. Alltså, typ, han verkar skön.
Ja, du vet, när han ska gå ner och slå en hörna och bli hånad av motståndarna. Typ. Alltså, då, han ger ju tillbaks lite och det kör lite gester, blinkar. Eller typ när den blir målspringande dit. Och bara, det skulle, alltså, han är ju riktigt skön när det kommer till de där grejerna. Det måste man faktiskt säga. Utöver att han är en fantastisk fotbollsspelare och att det är bra för... Ja, men det är bra för Spurs att han är tillbaka. Och jag tror att många, eller vi kan ju nog tala för alla Spurs-supportrar, när Sydkorea kvitterade i 98:e minuten, att de bara, fan, som var så nära på att komma tillbaks. 98:e minuten kvitterar de, sen går de väl vidare på straffar. Så.
Men det är väl den här helgen ändå till som man kanske ändå inte hade hunnit, eller han kanske hade spelat. Men ja, det är väl en match han missar även fast de går till finalbordet. Eller nej, jag har inte riktigt, det kanske är två.
Ja.
Men å andra sidan så här, alltså, apropå till exempel Nunez som man ändå skojar mycket om eller fått, ja, fått mycket kritik, så det har ju varit lite samma kring Richarlison ju. Mm. Nu har han ändå gjort, jag tror det är 8 mål i Premier League den här säsongen.
Ja, 7 på 7 senast.
Ja, precis. 7 på 7. Så det är ju ändå, ja, men han gör mål och
till och med Timo Werner lite poäng.
Ja, men precis.
Han assisterar hittills bara, men
Busquets.
Ja, men bra värvning hittills.
Nej, men Richarlison tycker jag absolut har steppat upp i år. Och, men jag tycker också att han har lite det här, alltså han jobbar också extremt hårt.
Det är lite samma typ av spelare. Ja, han har det här sydamerikanska.
Och de är så här, de är båda ju liksom, om vi pratar, alltså båda är ju på gränsen till någon så här semi, alltså de är ju psycho. Alltså det ligger ju ett rött nära. Nu har båda, du känns som att båda ändå, du vet, så här, de håller sig till det här gula.
Mm.
Men det kommer ju alltid lite då och då. Men det är deras spelstil. Du vet, det där, du kan inte få det ena utan det andra. Men Richarlison tycker jag verkligen spelat upp sig i liksom Kanes frånvaro. Och Son har ju varit ännu mer briljant i år. Och så här, jag tror att när Son är på den här nivån, som han var inte det förra året, då är det så lätt att spela, ja, tror jag. Han måste vara en sån fantastisk spelare att spela med. Sen har de ju också Madison bakom som faktiskt kan slå ett par mackor. Det hade de inte heller förra året. Men Richarlison, han ska man faktiskt, hittills tycker jag, man ska ge honom en eloge.
Mm. Om ni kollar på tabellen som vi har framför oss här. Om man kollar på Manchester United som ikväll då ska spela mot Wolverhampton borta. Men man har alltså gjort 24 mål. Och så hoppar vi ner till 17:e placerade Luton som nu har gjort 28 mål.
Mm.
Det är ändå otroligt. Tänk ändå hur, man har ju bara pratat om Luton som, ja, det är ett derby. De kommer upp och så kommer
slag
de
på sen
försvinna ner igen. Och nu är man ju faktiskt ändå ovanför strecket och man kör över Brighton med 4-0.
Mm.
Tack vare vem? Vad heter han?
Han heter Elijah Anuluvapu Oluvaferanmi Oluvatomi Oluvalana Ayomikulehin Adebayo.
Det är så jävla viktigt.
Mm. Vad är det som sker här?
Adebayos fullständiga namn.
Exakt.
Hattrick-skytten.
Jag började direkt tänka på Fikayo Tomori.
Mm, han är också...
Men namnen är ju väldigt, väldigt lika.
Ja, det är mycket
han heter ju Oluva Fikayomi Oluva Damilola Fikayo Tomori.
Ja, samma med Ola Aina. Exakt. Det måste vara något med nigerianska.
Ja, men det är så. Jag läste faktiskt på lite kring det där. Mm. Tomori är ju uppvuxen i Kanada ju.
Mm.
Flyttade till England och Adebayo här är ju också, han är ju född och uppvuxen i England från grunden, men de har båda nigerianskt påbrå eller föräldrarna här.
Mm.
Och det finns, och tydligen så det är vanligt med långa namn i Nigeria på grund av då alltså kulturella och så här språkliga traditioner som jag förstått då liksom. Och det finns 3 stycken så här stora etniska grupper i Nigeria och en är Yorubas. Och då är det tydligen, då är Oluva, det är is a term for God. Mm-hmm. Så det är ett väldigt vanligt namn. Mm. Så de vanligaste namnen är Oluvanjini, Oluvademilade, Oluvamapabababa. Alltså massa, ja, de här typen av namn. Så de är liksom, de tillhör, vad ska jag säga, och det är tydligen den största gruppen i Nigeria. Så de båda kommer liksom från samma bakgrund på det. Ja.
Men man känner igen det här Omi Bamidele. Ja. Det är Dele Alli förkortat av det också. Och så finns det någon annan spelare, jag kommer inte ihåg vilket lag det är, som också som har hela namnet på tröjan. Så att det, ja, man känner igen det.
Ja, jag tackar för historieläxan här. Mm. Ja, man lärt sig något, ja, om Nigeria.
Så här, jag har inte så bra koll, så om det är någon som lyssnar som har bra koll på det här, skriv till oss. det blivit dags att presentera en ny trippel tillsammans med ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Sabri har fortsatt förtroende och du har siktat in dig på söndagen.
Ja, det har jag
Super
gjort.
Sunday. Lite av en Super Sunday.
Ja, det är en Super Sunday och vi börjar i nedre delen av tabellen. Bournemouth mot Nottingham. Där tror jag att det kan bli ganska mycket mål. Alltså det känns som två målglada lag som ändå går ganska offensivt. Så det är en måltrippel det här. Så jag börjar med över 2,5 mål i Bournemouth och Nottingham. Sen är det ditt kära Manchester United mot West Ham.
Ja.
Tror du att det blir mycket mål?
Ja, men det tror jag. Det känns så.
Det tror jag också.
Speciellt när det är på Old Trafford.
Ja, men jag tror också att det kan bli över 2,5 mål i den matchen. Att det kan svänga ganska mycket där. Sen är det ju bombmatchen. Toppmatchen. Arsenal mot Liverpool. Och ja... Jag fortsätter på målspåret för att jag tror definitivt att båda lagen kommer göra mål. Och jag tror att vi kommer få se ytterligare mål i den matchen. Det var lite mer, alltså förra matchen när de möttes, slutade 2-0 till Liverpool. Men det var chanser i matchen. Mm. Så där tror jag på över 2,5 mål, men också över 4 hörnor för Arsenal.
Oh. Mm. Ja, den där typen av... spel och trippla i mål, det är ju det roligaste att jobba in. Så
jag har en riktigt god känsla. Mm. Vi får ju hoppas bara kanske ingen United spelare går ut och krökar och sådär. Så att de kommer med ett bra lag.
Jag lovar. Och spelet finns ju såklart boostat av våra kära vänner på ComeOn. Och spelet hittar man ju som alltid då på comeon.com under fliken experterna och även på vår Twitter eller X, där vi länkar spelet. Och kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år. Man ska spela ansvarsfullt och om du eller någon i din omgivning har problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till ComeOn som är med och möjliggör detta avsnitt.
Nu myggar vi av det här i serbifotboll, eller hur? Det är så jävla tråkigt. Nej, men det är så här, jag tittar på dem. Det är så här, jag saknar lite med Brighton. Det är det här desperata, du vet, när man ligger runt. Att bara, gör det bara på ett annat sätt. Skicka bara lite långt och försök få in en boll. Det är så här, de försöker fortfarande alltså, spela sin filosofi hela tiden. Jag blir så här lite trött på det. Och det, är så här, och det ryktas ju väldigt mycket om att det Serbi kanske ska ta över liksom så här Liverpool. Jag känner så här, han är så här projekttränare. Jag vet inte, jag är inte så mycket för det här att man måste spela bakifrån och man måste vara på ett visst sätt. Och du vet så här, alltså kolla på Liverpool, de är det mest raka laget i hela serien och det funkar ju också. Så jag vet inte, det är... Jag kan bli så jävla frustrerad när jag tittar på Brighton. Alltså. Mm. Ibland är det total briljans. Och ibland är det så uselt som mot Luton. För man ska fan inte förlora med 4-0 mot Luton. Kom igen, man kan säga vad man vill. Men det där laget de har på banan, det är ett bra lag. Det är inget snack om saker. Sen är det många som har haft det tufft mot Luton borta, absolut. Alltså Newcastle, Arsenal hade det jobbigt. Med 4-0. Grabbar.
Mm.
Jag vet inte. Jag blev bara ännu mindre sugen på De Zerbi till Liverpool. Alltså, jag är kall där. Alltså.
Det är fint.
Jag är inte där.
Fint när engelsk fotboll visar att den lever i allra högsta grad i alla fall.
Ja, men alltså så här. Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med helt. Det är ändå, Brighton gör ju fortfarande en bra säsong. Sett till vad det är för lag. Det är ett helt nytt lag inför den här säsongen. Och De Zerbi snurrar ju på den här elvan. Det kan ju vara nya
Europa-fotboll
som kliver ut varje gång vi spelar Europa. Så ja, det är väl en plump i protokollet. Men jag vet inte.
Men alltså, tycker kan jag göra okej? Okay. Alltså, jag menar, ja. Ni vet ju vad jag tycker. Mm. Jag är ju inte De Zerbis största fan. Men det är bara lite det här att man ska bara tokhylla tränare. För det är så här, de som gör det, de vill gärna snacka ner då Xavi Alonso som har 65 matcher utan förlust med Leverkusen. Som att det är så här, men det är bara en säsong. Och det är så här, men vad är skillnaden då? Alltså, varför är De Zerbi, varför skulle han vara så mycket bättre än Xavi Alonso? Alltså, du vet, det är det jag kan fastna lite på. Men... ja, men annars så... cred till Luton. Det är, så här, av alla de här bottenlagen så måste ni hålla med om att Luton är ju det skönaste.
Ja.
Alltså Sheffield United, de spelar så jävla trist. Burnley är ju hur tråkiga som helst. Luton har någonting där hemma, på sin hemmaplan. Den där tajta arena. Mm. Och Adebayo. Adebay. Jag tycker Luton är skitsköna.
Men alltså så här,
eller? Ja, men de har hittat sin grej, de tror på den stenåt och det funkar ju bevisligen och speciellt på hemmaplan. Så de får gärna stanna.
Men det är många lagen då som är med i den här bottenstriden. Om man kollar, Everton ligger alltså under strecken nu på 18 poäng, Luton har 19 poäng, Nottingham har 20 poäng, Brentford har 22 poäng. Crystal Palace 24, sen har vi Crystal Palace och Bournemouth på 25.
Ja. Jag är helt övertygad om att Brentford inte kommer vara någonstans nära den där bottenstriden. Alltså Mapei som vi var inne på, 5 mål på 5 matcher. Alltså Ivan Toney, alltså han är ju tillbaka.
Mm. Vad händer egentligen? Toney gör ju det där 3-1 på målet, men den här hemåtpassningen och så dyker han upp där och han blir ju pressad och faller om. Jag vet inte vem försvararen är nu, om det var Udogi eller vem det nu var som tappade den här bollen. Men ja, så, det såg så jäkla märkligt ut när bollen bara skickas iväg, för han är ju inte i bild och plötsligt bara floppar den där. Men ja, han är ändå tillbaka när han gör 2 mål och det är ju deadline day idag. Ja. Nej, jo, det är så kväll. Idag, exakt. Ja. Även fast det är den 1 februari. Man har, alltså det har känts som att det var ett transferfönster.
Ja, verkligen.
Och det är svårt att se att från ingenstans nu skulle bli en bomb och han skulle lämna. Så han kommer ju spela i Brentford den här våren.
Får vi se vad som händer på sommaren. Jag tror att det är helt rätt också. Alltså, så här, ja.
Jag har ett scenario i huvudet. För Chelsea ryktas ju vilja bli av med Broja. Och får de rätt summa där? För Fulham känns sugna när Chimenez har gått sönder.
Just det.
Och Chelsea vill sälja för någonstans runt 50 miljoner euro eller vad det är. Och det är ganska bra.
Som han inte är värd det.
Nej, absolut inte. Men det är fortfarande ung spelare, vet potential, bla bla. Det blir pengar. Nej, homegrown, det blir pengar.
Nej, det är ju kanon för Chelsea i så fall.
Exakt.
Ja.
Och säga att det blir av. Och så kanske Chelsea bara, vi fick in lite pengar här. Vi har ingen anfallare just nu. Jackson kom precis tillbaka från AFCON. Kanske man bara triggar, jag vet inte om man har klausul, men triggar vad de vill ha i Brentford och så kommer Toney till Chelsea. Alltså det hade varit så typiskt Chelsea att bara göra en panikvärvning sista dagen, sista timmen, ta in en anfallare som kan göra mål i alla fall.
Ja,
spännande.
Ja, men typ, ja, jag vet, men vad fan, då är det så här, då ska Nkunku vara bänkad och då ska Jackson också vara det när han kommer tillbaka. Palmer kan spela nya. Det blir ju ändå så här, Ivan Toney sätter man ju inte på någon bänk.
Nej.
Den, så, och då är det så här, ja, då kanske man, då måste man flytta på en Nkunku då. Han måste spela någon annanstans. Jackson blir bänkad. Alltså, jag vet inte, det känns som att han skulle absolut vara bra i Chelsea. Och han är ju en sån här spelare som har en annan pondus än de andra får där. Men det blir ju ännu en huvudvärk. Alltså, förstår du lite vad jag menar? Det blir så här, det är någon annan typ stjärna som ska sätta sig på bänken och
attackera det. Men det hade ju varit typiskt av Chelsea också att ta ett idiotiskt beslut och tänka på strukturen. Så ja, det är därför det klaffar bra.
Ja, men jag känner väl någonstans att de kanske behöver lära sig lite. Och det är så här, hur mycket av den här säsongen ska han rädda upp då? Liksom?
Nej, exakt. Den är ganska körd redan.
Försök spela in då en Nkunku i den som jag tror kan bli jävligt bra.
Ja, det var ju den där positiva från matchen igår. Var ju hans inhopp och klassmål som han ändå gör. Och där har vi också en spelare.
Jävligt dåligt försvarsspelare tycker jag också. Passivt. Nej, men
han gör det bra. Men där är också en spelare man, alltså, om han bara får hålla sig skadefri och komma igång så kan det nog rädda lite av den här säsongen. Ja, och lämna med en lite godare smak i munnen.
Men det är lite det jag är också inne på. Det är så här, varför ska man då plocka en Ivan Toney nu?
Nej, det var bara så här galen idé som eventuellt kanske kan hända.
Jag hör det.
Sen hoppas jag inte själv på det, men det hade varit typiskt bra.
Mm. Ikväll då, så har vi ändå Wolverhampton med United. Jag var bara in på Common och kollade. United står i, jag tror det är typ så här 2,65 eller något sånt här.
Mm.
Ändå. Alltså Manchester United mot Wolverhampton, det är verkligen helt jämna odds. 1-2, alltså det är lite alltid högre på kryss. Så att det är den typen av fördelning. Mm. Så ska det vara när Manchester United ska spela mot Arsenal eller Chelsea liksom.
Exakt.
Det,
men det är svunnen tid.
Ja, men alltså Wolves är starka hemma. Det får man inte glömma. De har inte förlorat på 10 matcher där.
Nej.
Och med
de är luriga. Liksom,
ja, men de är luriga på hemmaplan. Eller de är luriga hela tiden. Men de är ett ganska starkt hemmalag.
De är nog rätt revanschsugna också. Det var väl i premiären i hade Wolves. De blev bortblåsta på en straff när Onana ute och boxar. Är det Craig Dawson i skallen?
Jag tror det.
Så de kan nog vara rätt sugna på att ta revansch efter den förlusten.
Alltså, känslan är också att come on, de väger fortfarande in. Liksom, att Rashford eventuellt. Alltså, han kommer inte spela.
Ja, hur blir det med det, Victor?
Alltså,
först
är han bakis fortfarande eller är han,
jag vet, någonting säger mig ändå att jag tror faktiskt att han kommer starta den här matchen. Alltså, som den då lät på Ten Hag efter och sådär, och han sa ju så här, men jag är inte, det är inte min uppgift att utbilda spelare, man vet vad som gäller om man är i Manchester United. Ja. Det känns ändå som att de på något sätt har löst det internt, och sen är det väl så att är du Marcus Rashford så kommer man ju undan på ett annat sätt än om du är Jadon Sancho såklart.
Mm. Men det tycker jag är intressant, för det är det jag lite vill fråga dig. För att de säger att de har skött det internt, samtidigt som man liksom hans det han gör är ju i min värld liksom, inte bara att man pissar på Ten Hag, utan man pissar ju verkligen på sin egen klubb. Sen kanske hårda ord, men du vet, när du går ut och festar två dagar innan match, sjukanmäler för att du är bakis, då är det inte bara respektlös här mot Ten Hag, för att du måste förstå att du har en hel väggmålning. Vi har varit där i Manchester, du och jag, Victor. Vi vet hur stor han är i den här staden. Han är stadens grabb. Mm. Man kan inte göra så där.
Men det är lite det problemet som vi var inne på också och snackade om. Jag tror det var någon gång när vi lyssnade på Obi Mikels podd, när han var med John Terry, när han sa det här. Det tog så lång tid bara att få bli accepterad av en spelare som John Terry, som var Mr. Chelsea. Och som du snackar om nu, problem med Chelsea. Man har ett så ungt lag, och det finns ju inte den där ledaren som är verkligen på planen, som föregår med det exemplet, som verkligen, om du kommer in, är det så här, shit, hans respekt vill jag vinna. Och det är ju just det, tror jag, som är avsaknande problem med Manchester United. Även fast det finns alltså rutinerade spelare, som det finns en Varane som har vunnit allt, och Casemiro som har vunnit allt, och Bruno Fernandes som är kapten och sådär. Men det finns ju ändå inte den spelaren. Nej. Och den spelaren skulle verkligen behöva vara Marcus Rashford, som också har den så här lokala anknytningen. Mm. Och istället är det så här, han är bra varannan säsong, och nu blir lite skriverier och sådär. Sen är jag såhär, ja, det var ju jävla onödigt att åka till Belfast och festa. Det är ju klart det kommer komma ut på något sätt. Och det var, ja, det var inför att man skulle möta ett League 2-lag i FA-cupen. Så det är ju såhär, det hade varit skillnad om det var ett derby som stundade. Men ändå, det är ju just bara vad det sänder för signaler. Mm. Det blir ju inget bra.
Men jag tycker du är inne på rätt spår. För jag tycker såhär, en ledare, det är inte alltid, det är inte en ledare som bara ska vara ledare på planen. Utan de som är ledare, de är det på och utanför planen. Alla nya som kommer in i ett lag, precis som du beskriver med John Terry, han beskriver så här, liksom, här gör vi så här, Chelsea. Mm. När vi har förlorat, då går vi inte ut. När vi har vunnit, gå ut och ta ett glas vin. Till exempel, i Chelsea, vi beter oss så här. Så här och så här funkar det. Den personen ska ju Rashford vara. Nu, han levererar absolut inte på planen. Det här var, alltså, vad var det? Hans första mål på Old Trafford på över ett halvår. I förra matchen. Och han levererar inte där. Och sen så sänder han ju liksom signaler. Dels lite med det här att han skickar emojis och sånt till Sancho, eftersom de är bra polare. Men det är en jävligt känslig fråga. Och sen det här att han går ut och krökar och tar privatjet till Nordirland eller vad det är. Det sänder så dåliga signaler. Alltså hur ska någon annan där i klubben, hur ska någon ny som kommer in där?
Men Garnacho ser väl upp till honom på ett sätt och tänker, ja, men
det är många som gör det
på något sätt. Kommer han undan så kommer jag.
Hur många i U-laget tror inte ser upp till Rashford? Vill bara Rashford komma upp från the streets och liksom avgöra matcher på Old Trafford? Och man bara, han tar ett privatjet och går och festar, sjuka med sig för att han är bakis.
Jag vill också vara en sån stjärna, tänk.
Är det så här man får vara? Mm. Sen, Ten Hag, fine. Han säger liksom, det här ska vi sköta internt. Det var Sancho som tog det ut. Men du vet, man måste kanske börja ifrågasätta Ten Hag. För att Ronaldo, han har en viss status. Han störde sig på Ten Hag. Sancho, han är väl kanske mer av den här bortskämda typen. Han stör. Nu har Rashford också uppenbarligen börjat störa sig på Ten Hag, eller i alla fall tappat respekten för honom. Så jag vet inte, alltså, det är absolut en spelares ansvar. Och som Ten Hag säger, att de är tillräckligt vuxna för att veta att man inte får göra sådär. Men någonstans har ju respekten brustit för att han bara, jag skiter i Ten Hag. Jag skiter i vad du säger. Du kan inte sparka mig från den här klubben ändå. Hur den vrider och vänder på det. Du kan inte. Det är så det känns som att, Rashford tänker så här, jag går och festar. Du kan inte sparka mig.
Mm. Ja, så det blir ju intressant. Ja, det är ju verkligen, det är ju ovisst också med Ten Hags framtid. Det sägs ju ganska mycket kring den här Omar Berada som blir ny vd nu då, som har varit, jag tror, är det chief of football eller vad det liknande, eller technical. Nej, men någon av de här rollerna som var i City i jättemånga år, var i Barcelona det. Och då är folk har ju beskrivit det som den bästa rekryteringen med United gjort sen Sir Alex. Så får vi se. Ja, han ska ju, det är ju fortfarande inte han som gör saker på planen.
Nej.
Men så det ska bli intressant att det ligger lite i hans händer med Ten Hags framtid och så vidare. Så ja, jag vet inte.
Men känslan är ju att den här sommaren kan bli en jäkla tränarkarusell. Alltså du vet, Ten Hag ligger illa ute.
Och Pochettino,
det är ju Bayern Münchens tränare. Xabi Alonso ska flytta på sig. Barcelona behöver en tränare. Ja. Mourinho är ledig.
Alltså, men Klopp är kvar.
Drar han den, då är det ju årets blåsning. Men han är inte, Liverpool ska också ha en ny tränare. Så det känns ju som att den här jävla tränarkarusellen.
Den kan snurra på,
Och jag kallar sig dem dina. Men vi bara lekte tanken att City, de tar trippen i år igen. Och då KDB känner sig nöjd. Kanske gör något annat. Haaland kommer dra. Vad är Pep då? Alltså han kanske känner sig, jag är klar här nu. Mm. Alltså då alltså jag tror ju att det kan bli en jäkla tränarkarusell den här sommaren. Och du har ju typ Thiago Motta och sådär som gör det bra i Serie A och så vidare. Så det blir och då blir det ju en grej för United. Om de ska ta en ny tränare, att det blir ett problem för United att det är så många andra klubbar som också är ute på marknaden. Alltså tajmingen blir så usel på
något sätt. Alltså, typ de alla rekryteringar sen med Mourinho och Van Gaal och vad det nu har varit. Så det alltid känns som att det har varit så usel tajming. Nej, de namn man vill ha har varit lediga, men så har man kanske hållit på en tränare lite lång tid och så har man sparkat sen, så det inte funnits någon alternativ.
Dåligt tajming liksom.
Ja, men med egentligen alla åren. Så det ska bli intressant om United nu också på något sätt skulle vara ute på marknaden och ska hitta en tränare i sommar, och hur många som, eller alltså hur attraktivt det är för många av de här stora namnen som det ryktas om, eller att man är såhär, ja fan, jag vill nog inte riktigt röra med den här klubben än.
Men sen kanske också Ratcliffe får beröra i ett annat skimmer av United
från
och med nästa säsong liksom, att man vill
det
att de vill hitta sin tränare och bygga vidare på sitt nya United 2.0 liksom. Mm. Det kan ju få lite, att det ser lite bättre ut på något sätt.
Ja, alltså verkligen.
Spännande.
Alltså, det finns ju goda förutsättningar i Manchester United, det är bara.
Men i alla fall, kvällens match då, det kommer nog inte vara en rolig historia att titta på, men jag vet inte, jag har ändå en ganska bra känsla. Mm. Jag tycker ändå 2,62 eller vad det är på Common, det är ett ganska bra, det är ändå spelvärde i det. Det är trots allt Manchester United.
Du har krigat på med, när vi har haft vår profeti under landslagsuppehållet också, att Höjlund skulle komma igång.
Ja.
Du vet, han gör mål mot City och du har verkligen sökt, men nu har ju börjat hitta lite rätt.
Jag tycker
att han kommer till fler bättre lägen. Han har fått göra lite mål. Så att jag tror det kan bli en vår att minnas för Höjlund.
Oj, Kalle!
Ja, men jag tycker vi ser någonting där. Faktiskt.
Mm. Det kan vi sluta på idag, tycker jag.
Ja, det, exakt. Man ska sluta på, inte på topp då. Vi börjar på topp.
Just det.
Nej, ja.
Big Six är...
Vet du vad vi ska gå ut på?
Nej.
Att lyssna på Timo Werners intervju efter matchen.
Ja. Ska vi börja och avsluta med den alltså?
Ja, jag visste inte att du skulle börja med det.
Men... Ja, men det tror jag vi har gjort redan. Okay. Men absolut. Vi
den
kan...
kommer här igen.
Den kommer igen, exakt. Och Big Six är tillbaka på måndag igen. Hej då!
Matching in, it's something really, really, what keeps you boost going.